Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om rymden. Igen får man väl säga, för det här är ett av de mest önskade ämnena. Och kanske särskilt den här jäckande frågan om det finns liv i rymden. Jag åkte till Uppsala för att ta reda på hur det egentligen går med den frågan. Jag heter för övrigt Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Frågan om det finns liv i rymden har nog funnits nästan lika länge som vi funderat över vår existens. Men i mitten av 1900-talet började man i USA undersöka saken utifrån ett mer vetenskapligt perspektiv. Och tack vare allt mer avancerade teleskop kan vi utforska allt större delar av universum med större noggrannhet. Den som ska berätta för oss om allt detta är Erik Zachrisson. Han är docent i astronomi vid Uppsala universitet, där han bland annat undervisar om sökandet efter intelligent liv i rymden. Varsågoda, allt för att veta om liv i rymden med Erik Zachrisson.
Då säger jag hej och välkommen till Erik Zachrisson, docent i astronomi vid Uppsala universitet.
Tack.
Vi ska prata om liv i rymden, en fråga som vi har fått väldigt mycket önskemål från våra lyssnare. Men först då, hur började ditt intresse för astronomi?
Ja, så i början av 80-talet när jag var i en sån här lätt påverkbar ålder av 7-8 år så kom det ganska mycket rymdfilmer i följd. Det var E.T., det var Return of the Jedi. Det gick en julkalender med Johannes Brost och Siv Rud som hette Stjärnhuset, som berättar om stjärnbilderna och myterna bakom dem. Och någonstans där föddes väl ett frö då. Men det var nog inte förrän på högstadiet ungefär som jag började tänka att astronomi kanske var någonting jag ville syssla med liksom, som yrke. Och det var väl mest den existentiella delen av det som drog liksom, frågor av slaget. Hur stor är rymden? Hur har allting uppstått? Vad är meningen med alltihop? Men jag har aldrig varit en sån här amatörastronom som har stått ute och huttrat vid en stjärnkikare. Det lockar aldrig.
Men berätta om ditt, vad du gör här på Uppsala universitet.
Den mesta forskningen jag gör, den handlar ju inte om liv i rymden utan om de första stjärnorna och galaxerna som tändes i universums historia. Det är vad jag gör absolut största delen av tiden.
Och det var alltså efter Big Bang då, när det började formas då mer, vad ska man säga, när materien började omformas då, bilda stjärnor och planeter helt enkelt.
Ja, precis, det är den fasen. Så kanske den första årmiljarden efter Big Bang.
Så en tidig förhistoria kan man säga.
Ja.
Under antiken så trodde vi att jorden var centrum för allting, och enligt den kristna läran så var det ju länge så. Men så småningom förstod vi kanske att vi bara är en liten pytteliten del av allting. Alltså, kan man säga någonting om när vi började fundera över om det finns liv på andra ställen i universum?
Ja, så redan under antiken så fanns det andra idéer i omlopp. Demokritos, och det kanske då, jag vet inte, 400-500 år före Kristus, kom med sin atomlära. Där man beskrev både död och levande materia som uppbyggd av små beståndsdelar. Det är inte vad vi skulle kalla atomer idag, men i alla fall. Och i liksom kölvattnet av det där så började idén komma att egentligen allting är bara uppbyggt av de här atomerna. Det är som bara en slumpvis sammansättning, och det är ingenting unikt med vår plats eller vår roll, utan det som finns här måste finnas någon annanstans också. Jag tror att det första gången jag är medveten om att det är tydligt nedskrivet, det är Lucretius, det kanske är så här 100 år före Kristus, där det väldigt tydligt står att det här kan inte liksom vara den enda världen. Det måste finnas andra jordar med någon sorts andra stammar, andra livsformer någonstans också.
Just det. Och sen var det då bland annat den kristna kyrkan som tryckte ner de där tankarna i åtminstone 1000 år.
Ja, rejält länge.
Ja. Men idag vet vi bättre förhoppningsvis, eller vi tror att vi vet bättre i alla fall. När man pratar om liv i universum så stöter man på ett ord som heter exoplanet. Vad innebär det?
Så det är en planet utanför vårt eget solsystem. Och fram till början av 90-talet så kände vi inte till en enda sån exoplanet. Men sen har det där blivit ett jättesnabbt växande fält, och i dagsläget känner vi till över 3000. Planeter kring andra stjärnor.
Mm. Men vad kan man säga om de här exoplaneterna då?
Så vi kan ju säga saker om hur stora de är och hur massiva de är och hur långt de ligger från sin moderstjärna. I vissa fall kan man säga lite grann om sammansättningen.
Mm. Vad krävs det för förutsättningar för att intelligent liv ska uppstå på en sån här exoplanet?
Ja, om vi det visste. Alltså, om man tittar på jorden så vet vi att allt liv, intelligent eller ej, är beroende av flytande vatten. Det kan inte vara fruset vatten eller vatten i gasform. Så att om vi liksom letar efter vatten så har vi åtminstone förutsättningar för jordlikt liv. Om det kan finnas annat liv där ute baserat på någon annan lösning, kanske ammoniak eller flytande metan, det vet vi inte. Men vi vet att liv kan uppstå där det finns flytande vatten. Så det är en första då förutsättning, tror vi. Men sen om vi ska få väldigt avancerade livsformer, så tar det förmodligen ett bra tag. Och då måste man nog ha en jämn balans mellan trygghet och katastrofer. För att när det sker katastrofer så liksom driver evolutionen framåt. Låter nya mutationer få genomslag. Och det är kanske det som har lett fram till intelligent liv idag. Vi vet ju inte riktigt vad som har orsakat det här på jorden.
Okej, intressant. Så att dinosaurierna dog eventuellt ut för att vi skulle bli intelligenta så småningom.
Ja, om du vill se det så.
Men jag tänker att det där med flytande vatten då innebär att den här exoplaneten måste ligga då på inom en viss intervall från dess egen stjärna då.
Ja, precis. Och det är det man brukar kalla för den beboeliga zonen.
Men jag tänker att det kan vara andra saker som spelar in. Jag läste om någon sån här exoplanet som egentligen inte hade någon egen rotation, vilket innebär att den vände samma sida mot sin stjärna hela tiden. Och det måste ju innebära att den ena sidan då blir väldigt varm och den andra blir rätt kall.
Ja, precis. Det där är ett problem när exoplaneten ligger väldigt nära sin moderstjärna. Då får man ett sånt här fenomen som heter face locking på engelska. Och då blir det en sida het och en jättekall.
Och då tänker jag mig att det kanske kan vara svårt för livet att uppkomma där då, för att vattnet fryser på baksidan och kokar på
man
framsidan.
Man kan mycket väl tänka sig det, men det kan finnas en zon liksom, i den där i övergångsregionen där någonting kanske skulle kunna uppstå ändå. Ja.
Okej, så vatten och ett hyfsat avstånd från den solen, och kan man säga något mer om vad man tror om de exoplaneterna?
Så vi vill ju ha en fast yta, tror vi, och vi vill inte kanske ha allt för tät atmosfär heller, men vi vet ju inte riktigt. Så om man tittar på Venus till exempel, Venus har extremt tät atmosfär och det är väldigt hett också. Men en gång i tiden så kan i princip Venus ha varit beboelig och möjligtvis haft flytande vatten. Mm. Sen har vi Mars som är väldigt ödslig nu, men som vi är ganska säkra på att det en gång har funnits flytande vatten på. Och det finns väldigt mycket vatten i isform fortfarande kvar på Mars.
Okej, men så att den har successivt kyls ner då? Är det som har hänt?
Ja, Mars har förlorat sin atmosfär helt enkelt. Så att även om du skulle tina upp den is som finns nu, så skulle den övergå i ånga direkt. Den skulle inte bli flytande vatten särskilt länge.
Jag förstår. Kan det finnas liv i någon form på andra planeter eller månar i vårt eget solsystem?
Ja, om man tittar då var det flytande vattnet kan finnas, så vet vi då att jorden har det. Men så finns det, ja, dels på Mars så kanske det sipprar fram lite grann ibland, men det är så lite. Så om det finns något liv där, då får man nog borra ner en bit i Marsytan och leta efter några. Det kan ha funnits liv där förut i princip. Men sen finns det några platser i solsystemet där vatten finns nu. Och då är det framförallt några månar runt Jupiter och Saturnus. Så Jupiter har en måne som heter Europa. Och Saturnus har två månar som heter Enceladus och Titan. Där man är, åtminstone i fallet Europa och Enceladus, väldigt säker på att det finns ett flytande hav under ytan. För man ser liksom gejsrar av vatten som sprutar fram ibland. Ja.
Men då finns det alltså ett islager på ytan. Och sen är det så att det på något sätt successivt blir varmare ju närmare kärnan man kommer.
Ja, precis.
Okej, så det finns någon slags, då eventuellt så är, finns det någon slags ocean.
Och där skulle man kunna tänka sig att det finns kanske någon sorts primitiv livsform.
Just det, ja. Men jag tänker, där finns ju inget ljus till exempel, men det kanske inte är en nödvändig förutsättning för livet.
Nej, om du har en värmekälla så att det inte blir allt för kallt så är det okej.
Ja. Intressant, så där kan det simma omkring saker, möjligtvis.
Möjligtvis.
Ja. Om vi bara begränsar oss till vår egen galax då, Vintergatan. Vet vi hur många stjärnor det finns och går det att räkna sig till liksom ungefär hur många av dem som skulle kunna ha exoplaneter och till och med beboeliga sådana?
Ja, det kan man göra. Så att vi vet att i Vintergatan finns det någonstans mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Och vi tror att de flesta stjärnor har exoplaneter i någon form. Sen då, om de är beboeliga inte, då blir det lite knepigare. Då har det att göra med dels vilken storlek på exoplaneterna som vi tror är mest gynnsamma för liv. Och även vilken typ av moderstjärna. För att alla stjärnor är kanske inte lika gynnsamma. Sådana som varierar kraftigt i ljusstyrka och sådär kanske inte är riktigt lika bra som solen till exempel. Men uppskattningarna brukar landa kring att det handlar om lågt uppskattat 1 miljard och kanske upp till 40 till och med 100 miljarder beroende på hur man då räknar.
Mm.
Så det är väldigt många i vilket fall.
Just det. Och pratar vi då om exoplaneter totalt eller?
Nej, det är de ja, möjligtvis beboeliga.
Ja, just det. Men det är ju en ohyggligt hög siffra ju bara i Vintergatan.
Ja.
Så att man kan väl säga att även om man inte kan bevisa någonting så alltså att chansen för någon typ av liv i alla fall är ju väldigt stor.
Ja, vi vet ju inte för vad sannolikheterna för liv att uppstå per exoplanet är.
Nej, jag försöker tvinga fram någonting här.
Så att om den är tillräckligt liten så kan vi ändå vara fullkomligt ensamma i Vintergatan.
För att det som har hänt på jorden då trots allt då skulle vara så unikt. Alltså det finns
ja,
så
eller
många,
så sällsynt i alla fall.
Ja, ja. När man tittar på jämförelse då så är solen ju en ganska liten stjärna också jämfört med många andra stjärnor.
Nej.
Är det tvärtom?
Ja, det är tvärtom.
Men, okay. Men det finns ju i alla fall exempel på stjärnor som är väldigt mycket större än solen.
Ja, just det.
Ja, och så finns det också då uppenbarligen exempel på stjärnor som är väldigt mycket mindre.
Ja, den vanligaste typen är mindre och kallare än vad solen är.
Okej. Okay, ja. Men kan det också vara då en faktor då att solens storlek och ljusförhållande men också i förhållande till de omgivande exoplaneterna att det finns någon slags bra ratio där?
Ja, man brukar fokusera på när man pratar om beboeliga planeter, främst då exoplaneter kring sollika stjärnor. Men det är ju inte den vanligaste typen, utan den vanligaste typen är en så kallad M-dvärg, som är en kall stjärna. Men de har lite andra egenheter som gör att det kanske är svårt att liksom upprätthålla liv någon längre tag. En del har så kallade flares, kraftiga utbrott av strålning. Och sådär som inte är så gynnsamt. Det är möjligt också att vattnet, även om det har funnits vatten på exoplaneterna, så har det förångats ganska tidigt i stjärnsystemets utveckling.
Mm. Mm. Forskningen inom det här området kallas för SETI. Vad står det för?
Ja, så förkortningen står för Searching for Extraterrestrial Intelligence. Mm. Så sökande efter utomjordisk intelligens.
Mm. Men är det här ett nytt forskningsområde eller har det funnits länge?
Det är inte speciellt nytt. Så man brukar säga att det första CT-projektet startade 1960 ungefär.
På vilka sätt då kan man forska kring den här frågan?
Så det finns jättemånga metoder som man använder inom det här fältet. Den första man använde det var att söka efter radiovågor från andra civilisationer. Om man tänker sig att de skulle vilja kontakta oss så kan de skicka radiovågor och vi skulle kunna ta emot dem med radiomottagare. Stora radioteleskop. Och det var det man började med 1960. Och det där man har hållit på med kontinuerligt sedan dess. Och tyvärr inte upptäckt någonting.
Nej. Men radiovågor, ursäkta då en okunnig fråga, men om de skulle komma från rymden, är det då bevisat att de är skapade av någon eller kan radiovågor uppstå naturligt?
Alltså radiovågor uppstår naturligt i många astrofenomen, utan det handlar om vissa speciella signaturer. Så det förutspåddes då 1960 att den bästa våglängden man skulle lyssna på var 21 centimeter, därför att det är den våglängd som alla intelligenta högstående civilisationer i Vintergatan måste känna till, för det är den våglängd som neutralt väte sänder på. Väte är den vanligaste grundämnet i universum. Men det har inte lyckats hittills. Så nu söker man på över ett betydligt bredare våglängdsband.
Okej. Okay. Men chansen att vi skulle få in främmande radiovågor i FM-bandet är ganska liten då?
Ja, FM-bandet är ju svårt att studera då eftersom det används av en massa jordlig aktivitet. Vi undviker ju sådana liksom våglängdsband som mobiltelefoner och sånt använder naturligtvis. För det är ett stort problem. Vi måste rensa ut allt som kommer från jorden för att kunna studera det som kommer från rymden.
Men är det så att alltså vågor och olika typer av strålning egentligen kan färdas alltså obegränsade avstånd om de inte stöter emot någonting på vägen?
Ja, radiovågor färdas ganska obehindrat stora sträckor. När man går till kortare våglängder som synligt ljus, ultraviolett ljus, då kan det blockeras av olika saker som kallas för kosmisk stoft, som är små partiklar som finns mellan stjärnorna.
Men radiovågorna skulle då alltså potentiellt kunna färdas över
väldigt långt.
Ja. Men okej, okay, så radiovågor är en sak. Då är det stora teleskop som man försöker då rikta in sig på något smart sätt mot rymden. Jag har ju sett, det finns ju då i både Sydamerika och Australien, jag har sett bilder på gigantiska paraboler som bland annat är tänkt att syssla med det här då.
Ja, sen finns det andra metoder också. Så på 90-talet så blev det populärt att börja leta efter laserpulser från andra stjärnor. Så då skickar, man tänker sig att utomjordingar skickar en väldigt smal stråle mot oss. Och det kan vara i synligt ljus. Och det är en jättekort puls, alltså det kan vara en miljarddel sekund kort som man letar efter. Så där man också hållit på med väldigt, väldigt mycket och sökt av väldigt många stjärnor men inte upptäckt någonting.
Mm. Skickar vi också ut motsvarande laserpulser och radiovågor då, eller?
Radiovågor skickar vi ut jättemycket. Laserpulser, nej det gör vi inte. Inte i någon större utsträckning. Sen finns det andra metoder också. Om man kan säga att det finns en sorts klassmetoder där först listar man ut vilken sorts teknologi som utomjordingarna kan tänkas ha. Och sen listar man ut hur man ska söka efter det där i våra teleskop. Och en sån där föreslagen teknologi, det är en så kallad Bracewell-sond. Och idén bakom en sån där sond är det att om man vill kommunicera över stora avstånd i rymden så tar det väldigt lång tid. Så säg att det finns en civilisation 100 ljusår bort. Mm. Och vi skickar ett meddelande dit och tar det 100 år. Och sen tar det 100 år innan svaret kommer tillbaka. Det blir ett väldigt långsamt samtal. Så man tänker sig att någon civilisation som har uppstått tidigt i Vintergatans historia kanske har skickat ut en massa sonder över hela Vintergatan. Och den här sonden är då, kanske har någon sorts artificiell intelligens ombord, en massa kunskap om sin civilisation och sådär. Och den kan ju i princip ta kontakt med en annan civilisation och fungera som ett ombud och kommunicera i realtid. Om vi då tänker så att någon gång tidigt i solsystemets historia så har en sån där Bracewell-sond kommit hit och sett att där finns det en intressant planet där det just nu inte finns intelligent liv, men det kanske kommer att utvecklas. Så vi väntar här, vi slumrar tills det uppstår. Mm. Då kan man börja fundera över var skulle de ha placerat den där sonden i solsystemet. Mm. Och då finns det speciella punkter i jordens bana som kallas Lagrange-punkter, där det är ganska bra stället att sätta en sån här sond, för den blir kvar där ganska länge. Så man har sökt med teleskop mot de här Lagrange-punkterna efter något sorts artificiellt föremål och inte upptäckt någonting. Men om det är ett litet föremål och inte blankt och sådär, så är det ganska svårt att se.
Just det. Okej, men om de vill få kontakt, så då skulle en sond utformas på ett sånt sätt att den kan vara synbar på något sätt?
Kontakt kan den ju ta med radiovågor till exempel när den väl ligger i den där punkten.
Just det, okej.
Det finns vad jag tycker själv är extremt kreativa metoder att söka efter sådana här sonder. Det finns en gammal metod från 90-talet men som används fortfarande där man söker efter Bracewell-sondens inverkan på internet kan man säga. Och det fungerar så här att man tänker att om den där sonden skulle vilja ta reda på mycket om vår civilisation, vad är det effektivaste sättet? Jo, det är kanske att koppla upp sig på internet. Så på samma sätt som jag kan koppla upp mig på internet med min mobiltelefon som använder radiovågor, så skulle den i princip från omloppsbanan kunna hacka sig in och surfa runt på internet. Så då har man satt upp en webbsida som heter Invitation to ETI, inbjudan till för extra utomjordisk intelligens, och sagt att om du är en alien som surfar in på den här hemsidan så klicka här. Och det har ju varit extremt framgångsrikt. Så redan under de första åren så fick man ju hundratals aliens som klickade på den där naturligtvis. Och de flesta är ju bluffmakare, så de var tvungna att utveckla test för att se, är du en alien eller inte?
Ja, så det är motsatsen till I am not a robot, att man får klicka I am a robot.
Ja, precis. Och sen får man en massa följdfrågor. Ja. Och de där är ganska intressanta. Så en del av dem där är hemliga, men vissa har läckt ut. Mm. Och en av de klassiska, det är att man tänker sig att den här Bracewell-sonden har en jätteavancerad dator ombord, så de kan lösa väldigt komplicerade matematiska problem. Och då ber man om att göra något som kallas för primtalsfaktorisering, som vi normalt kräver superdatorer för att göra.
Mm. Intressant, men so far så ingenting där heller?
Nej, tyvärr.
Nej.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag såg ett föredrag som du höll på YouTube. Alltså du höll inte det där, men jag såg det på YouTube. Där du berättade om att man föreställer sig alien technology. Det var någon slags jättestort energifält runt en stjärna. Kan du berätta om det?
Ja, just det. Så det där är en så kallad Dyson-sfär. Så att man tänker sig att om civilisationerna vill få tillgång till jättemycket energi, då är deras moderskärm, deras sol, en väldigt bra energikälla. För det mesta solstrålningen, den läcker ju rakt ut i rymden. Vi tar inte tillvara på den. Vi tar tillvara lite grann med solceller och solpaneler på jorden. Men i princip så skulle vi kunna bygga en struktur runt stjärnan med jättestora satelliter, med jättestora solpaneler, och uppfånga mer av den där solstrålningen. Mm. Om man tänker sig att andra civilisationer har gjort det där, då kan de ha extremt mycket energi till sitt förfogande, och då har de byggt en så kallad Dyson-sfär, en tätsvärm av sådana satelliter. Mm.
Men de satelliterna, men de ligger ändå en bit från stjärnan då, men jag tänker att temperaturen måste vara enorma.
Ja, vi vet ju inte riktigt vad de skulle bygga det där av.
Nej.
De måste förmodligen montera ner planeter i sina planetsystem för att få tillräckligt med material, men de måste ligga på ett visst avstånd från stjärnan för att inte liksom smälta. Mm.
Just det. Okej, men sådana här Dyson-sfär då, ett stort antal satelliter som då kan tillgodogöra sig då solenergin. Men hur skulle man kunna se en sån här Dyson-sfär då från jorden?
Ja, det finns lite olika metoder. Så vi tänker alltså att de här solpanelerna, satelliterna, måste göra av med ströenergi i form av värmestrålning. Och då betyder det att hela den här Dyson-sfären kommer att glöda i infrarött ljus. Så man har sökt efter sådana där objekt i Vintergatan som är väldigt ljusstarka i infrarött. Man har inte hittat några särskilt starka kandidater skulle jag säga. Sen blir ju stjärnan ljussvagare då också, om det är en väldigt tät Dysonsfär i synligt ljus. Så vid synligt ljus skulle stjärnan framstå som ljussvagare för oss. Och det där är någonting som vi kan söka med en ny satellit som heter Gaia, så det är ett teleskop som går i omloppsbana kring solen och som låter oss, som ger oss väldigt detaljerad data för väldigt många stjärnor i Vintergatan.
Men det här är ett teleskop som du är uppkopplad mot då?
Ja, så det är, vem som helst kan använda data från Gaia.
Mm. Men och det är någonting som du använder till din andra forskning också då?
Nej, det är det inte. Så jag forskar ju om galaxer som utanför Vintergatan.
Okay.
Så Gaia är mest för att liksom ge den bästa kartläggningen av Vintergatan hittills. Ungefär en miljard stjärnor i Vintergatan som man ska få data för.
Okay. Ja. Det här med att föreställa sig hur främmande livsformers teknologi kan se ut. Finns det några svårigheter kring det?
Ja, det gör det ju. Därför att det visar sig att vi är förmodligen inte särskilt bra på att förutspå hur ens mänsklighetens teknologi skulle se ut i framtiden. Om vi hade turen att stöta på en civilisation i exakt samma teknologiska utvecklingsstadium som vi, då kanske vi kan förutspå ungefär vad de skulle ha för sig. Men om de ligger långt, långt före oss, då kanske vi inte har så goda förutsättningar. Man måste komma ihåg också att jorden är inte en speciellt gammal planet av sin typ. Så man uppskattar att om man tittar på jordlika planeter överlag i universum, så är den typiska som planeten ett par miljarder år äldre än jorden. Så om vi tänker oss att många av de här har civilisationer som är långlivade, då kan de ligga jättelångt före oss i utvecklingen.
Just det. Och å andra sidan kanske deras utveckling tog längre tid. Vet man inte heller.
Ja, det är möjligt.
Ja, ja. Alltså science fiction-författare har ju försökt att beskriva framtiden och mer utvecklade civilisationer i flera hundra år. Ja. Men det är ju, man märker ju också när man läser de här böckerna att det är svårigheterna med att förutse det här.
Ja, och här handlar det inte om tidsskalor och några hundra år, utan det kanske handlar om tiotusentals år, hundratusentals år, miljoner år, kanske till och med miljarder år.
Ja. Jag minns ju när man gick i skolan så fick man ju se den här klassiska ingraverade plaketten som åkte iväg med någon rymdsond. Om det var Pioneer eller Voyager eller vilken det nu var. Men det var ju en sån här en graverad plakett med en naken man, en naken kvinna, vårt solsystem är liksom en pil, ja, det här är jorden, och så var det lite andra tecken. Ungefär i vilken riktning i Vintergatan jorden låg, tror jag. Är det någon mening att skicka iväg sådana här bildmeddelanden?
Det beror på vad målet är. Liksom, sannolikheten att en annan civilisation skulle plocka upp där snart är inte så överdrivet stor. Så vi har skickat iväg sådana där plaketter på sonder som rent fysiskt rör sig genom rymden. Men vi har ju också försökt skicka iväg meddelanden till tänkta utomjordingar. Dels har vi bara läckt radiostrålning ut i rymden i över 100 års tid. Men vi har även liksom skickat riktade sändningar mot speciella stjärnsystem och sådär.
Mm.
Och det där är den mest kontroversiella delen av hela det här fältet. Därför att det där är ju i princip farligt. Det finns något som heter Fermis paradox som går ut på att vi, den moderna tolkningen är väl att vi ser jättemånga stjärnor i Vintergatan. Vi vet att många av de här stjärnorna har exoplaneter och många av dem i princip skulle kunna ha flytande vatten. Så förutsättningarna för liv verkar vara goda. Men vi har spanat efter intelligent liv i Vintergatan i över 60 års tid och vi har inte upptäckt någonting. Och där kan man då se en möjlig motsättning som man med god vilja kan kalla en paradox. Det är inte en klassisk paradox, för man vet att det finns jättemånga tänkbara lösningar och en del är ganska fantasifulla. En av dem är det så kallade Berserka-scenariot. Och då tänker man sig att det är tidigt i Vintergatans historia har uppstått en extremt aggressiv livsform. Och vad den gör är att den spårar upp alla andra civilisationer och utrotar allihopa. Och då uppstår som två läger. Alla smarta civilisationer, de håller en väldigt låg profil i rymden, skickar inte ut radiovågor och sådär, röjer inte sitt läge. De dumma civilisationerna, de söker kontakt och ropar hej i rymden. Liksom. Och de blir utplånade väldigt snabbt, så de har väldigt kort livstid.
Mm.
Och det är därför vi inte ser några tecken på intelligent liv. Alla smarta gömmer sig och alla dumma är utplånade.
Mm.
Och tyvärr så tillhör ju vi idioterna liksom. För vi har på måfå läckt radiostrålning ut i rymden.
Mm. Så på samma sätt som vi har koloniserat och fördrivit och krigat mot varandra, så skulle det kunna uppstå i universellt format också då.
Ja, i princip.
Det är just det, precis, så det är en av förklaringarna på den här Fermis paradox. Men finns det fler möjliga förklaringar?
Ja, alltså den tråkigaste, det är ju bara det att intelligent liv är extremt sällsynt, alltså det är väldigt osannolikt för att uppstå. Mm. Sen finns det jättefantasifulla förklaringar. Så en annan förklaring, det är ju att vi lever i en datorsimulering. Rymden är liksom bara en avancerad kuliss, den är inte verklig. Och den här datorsimuleringen är skapad utan utomjordingar. Det kanske bara är en simulering av en ganska liten del av solsystemet.
Ja. Nu börjar vi snacka så här Matrix-förklaringar.
Ja, det finns en annan intressant möjlighet, och det är det att vi tänker oss på något sätt att mänsklighetens framtid är i rymden, att vi kommer att skicka ut rymdsonder och kolonisera och sådär. Men vi vet inte att det är den typiska utvecklingsväg som civilisationer går. Det skulle kunna vara så att så fort man börjar kunna göra artificiella världar inuti en dator, då väljer alla liksom att stanna hemma och leva i dem, för det är så besvärligt att resa i rymden, det är dyrt och tar lång tid och sådär. Men surfa på nätet hemma, det är en bra grej.
Men det känns som att vi är på god väg mot den världen redan nu.
Ja, kanske.
Ja. Ja, men det där med att kolonisera rymden, alltså vi har ju koloniserat, i alla fall vissa delar av jordens befolkning har ju koloniserat andra världsdelar och sådär, men det känns som att det ligger någonting i människans natur också, att vilja kolonisera det som inte är koloniserat, eller undersöka det som inte är undersökt.
Ja, långsiktigt, om vi bryr oss om mänsklighetens överlevnad, så måste vi nog börja kolonisera rymden mer och mer. Solen har en begränsad livstid, den är ganska lång, men redan om ungefär en årmiljard så kommer vattnet på jorden att börja koka bort. Och vi vet att förr eller senare så kommer en stor sten från rymden att slå ner, och då är det bra att vi liksom inte har alla ägg i samma korg.
Just det, ja. Precis som har hänt innan då, vi är väl i princip säkra på att det har slagit ner hyfsat stora stenar på jorden.
Ja, det är vi. Ja. Så vi vet att det kommer att hända igen, frågan är bara när.
Ja, just det. Eller också får vi bygga en extremt stor laserkanon som kan skjuta ner den här stenen.
Ja, någon sorts storskaligt skyddssystem skulle funka.
Precis. Jag läste någonstans om det här med svårigheten att kommunicera, är ju liksom att vi kan inte komma upp i mer än en viss hastighet när det gäller olika signaler och sådär, och speciellt inte om man ska skicka någonting som är mer som ett föremål. Men så läste jag någonstans om supersmå rymdsonder som bara väger några gram och som skulle kunna liksom ta sig fram i enorma hastigheter, kanske upp till 150 miljoner kilometer i timmen. Alltså, kan du berätta lite grann, hur skulle det i sådana fall fungera?
Ja, så att det finns som en fundamental gräns som är ljusets hastighet. Men då finns det en idé om att man skulle kunna driva fram små segel med hjälp av en extremt stark laser. Så man bygger ett stort fält av en massa laserkanoner, kan vi säga, och alla riktas mot ett här segel som är kanske 4-5 meter stort och som bär med sig en sån som bara väger något gram ungefär. Och de där tänker man sig att man skulle kunna skicka till det närmaste stjärnsystemet Alpha Centauri, och att resan skulle kunna tas i sådär 20 år eller strax däröver. Så Alpha Centauri ligger strax över 4 ljusår bort, så det tar ändå 4 år för de här sonderna att skicka information tillbaka. Och vi tänker oss också att många av de här sonderna kommer att gå under på vägen, så vi måste skicka en hel armada av sonder, kanske 1000 eller så, för att några få ska klara resan.
Det är för som en grodyngel.
Ja.
Okej, men i teorin i alla fall så skulle det, har man räknat så pass mycket på att lasern och det här seglet och den här mikrosonden, alltså det skulle kunna fungera i teorin.
Ja, du kan komma upp i 10-20% av ljushastigheten på det sättet.
Ja. Men det är oerhört fascinerande, och då skulle man kunna, även om den här är så här mikroskopiskt liten, så skulle den kunna innehålla någon typ av processor eller någon typ av IT i sig.
Ja, den skulle kunna ha en liten kamera, och den skulle kunna, i princip kunna ta en bild på en planet som heter Proxima Centauri B, som är en jordlik planet i den beboeliga zonen kring vår närmaste stjärna Proxima Centauri. Men på ganska stort avstånd, så ungefär på samma avstånd som jorden är från solen.
Mm.
Och sen får den skicka den där informationen tillbaka med en liten laser till oss.
Ja. Men skulle man inte kunna komma ännu närmare?
Jag vet inte riktigt vad begränsningen är. Man har uppskattat att det är ungefär en astronomisk enhet som är avståndet jorden-solen.
Okej, ja. Det vore ju fantastiskt om den kunde, om den nästan i princip kunde landa.
Ja, fast den kommer nog inte klara inträd genom atmosfären, ja, om det finns en upp. Sån.
Ja. Ja, just det. Man får ha en nanokamera med någon typ av keramiska sköldar.
Ja, jag tror det är svårt.
Ja. Ja, alltså, hur ser forskarvärlden på den här typen av forskning, den här CT-forskningen? Har det ändrat över åren?
Ja, alltså, om man bara ser på forskningen sökande efter intelligent liv, så har den ju alltid ansetts lite suspekt. Jag skulle säga att situationen har förbättrats när man började upptäcka mer och mer sådana här exoplaneter som det liksom ger oss bättre odds att upptäcka liv i allmänhet och kanske därigenom även intelligent liv. Och i Sverige, så fram till att vi började med CT som var 2013, så hade det aldrig gjorts förut. Så vi ligger 50 år efter amerikanerna. Så det har ändå funnits den här känslan av att det där är inte seriös forskning. Det ska man inte hålla på med. Och oddsen är ju höga. Liksom. Vi vet ju inte om någon av oss, någon i världen, kommer att upptäcka intelligent liv under våra livstider.
Mm. Men under tiden så kanske man ändå då upptäcker saker om exoplaneter som kan vara intressant i övrig forskning.
Jo, så sökandet leder ju till att man lär sig mer om astrofysik i allmänhet. Så det är inte helt bortkastad tid.
Just det. Vad är det egentligen som talar för att vi kommer hitta liv i rymden inom överskådlig tid?
Ja, vi har ju bättre tekniska förutsättningar att göra det här idag än vi någonsin har haft tidigare. Och sen är det också så att vi gör stora så kallade surveyor, så genomlysningar av himlen, där vi samlar in extremt mycket data från alla möjliga sorters astronomiska objekt. Under kommande decennier så kan vi se att vi kommer att komma upp i data för så här 100 miljarder objekt ungefär. Och de där databankerna kan användas för olika sökningar efter intelligent teknologi i princip. Så det är en sak. Och sen bygger vi nya teleskop och instrument som kommer att bli klara inom en 10-15 års period, som ger oss helt nya förutsättningar.
Men om man tittar på utvecklingen av teleskop och den typen av utrustning, är det precis som med mikrochip, att det, liksom att det finns en kurva för hur mer effektiva de blir?
Alltså det blir mycket, mycket dyrare ju större de blir naturligtvis. Så i nuläget så har europeerna sedan ett par decennier tillbaka ett teleskop som heter Very Large Telescope, på fullt allvar så heter det, förkortas VLT. Och nu håller vi på att bygga ELT, Extremely Large Telescope, i Atacamaöknen. Och där kommer vi att sätta ett instrument, en spektrograf, som vi faktiskt är med och bygger här i Uppsala. Och det är ett av de första instrumenten som förmodligen kommer att ge oss bra data på atmosfärerna för exoplaneter. Då kan vi se, vi kan söka efter förekomsten av syre, metan och sådana där saker. Och då kan vi eventuellt säga om det här, om det finns en biosfär på den här planeten eller inte. Mm. Och det gör det möjligt för oss att söka efter vilken sorts liv som helst. Och sen under 2020-talet så kommer vi även att bygga något som kallas för Square Kilometer Array, som blir världens största radioteleskop. Det är så stort så det ryms inte på en kontinent, utan det är en del i Sydafrika och en del i Australien. Och det här byggs för en massa olika sorters forskning. Man kan studera mörk materia, man kan studera universums barndom, testa gravitationsteorier. Men man kan samtidigt som man gör de här andra straighta mätningarna, så kan man söka efter utomjordiska signaler. Om man uppskattar att om det finns en radiosändare, en artificiell radiosändare med ungefär samma styrka som vår flygplansradar, då kan vi upptäcka den upp till ungefär 100 ljusår bort. Och det är liksom en sfär som motsvarar kanske 10 000 stjärnor eller något sånt där.
Ja, okay.
Så om det är någon som använder radioteknologin, inte att de behöver skicka ett meddelande till oss, utan de bara använder det för någonting, då skulle vi kunna upptäcka det.
Vad talar emot då att vi kommer att hitta liv inom överskådlig tid?
Ja, vi vet ju inte liksom vilka sannolikheter vi har emot oss. Återigen, alltså, vi skulle kunna vara helt ensamma i Vintergatan. Och då spelar det ingen roll hur mycket resurser vi lägger ner på det här. Vi kommer inte upptäcka någonting.
Nej. Men vad tycker forskarvärlden? Har forskarvärlden någon åsikt om det här? Liksom vad som är mest spännande, att vi är helt ensamma eller att vi eventuellt skulle kunna ha kompisar någonstans?
jag tror att de flesta tycker att det är mer spännande om det finns kompisar någonstans. Eller kompisar eller inte, det är spännande om det finns andra livsformer där ute. Oavsett om de är fientliga eller vänskapligt sinnade.
Ja. För att vi kan helt enkelt inte låta bli att kontakta dem kanske?
Låta bli att kontakta dem skulle vi i princip kunna göra. Man får göra ett övervägande där hur farligt man tycker att det är. Men som sagt, risken finns att de redan vet var vi är. För vi har inte varit speciellt diskreta.
Just det. Du berättade om de här teleskopen och så vidare. Finns det några andra spännande projekt just nu inom det här området, skulle jag säga?
Ja, en annan sak i och för sig. Ja. Så när man har sökt efter till exempel laserpulser från andra stjärnor, då söker man av stjärnorna en och en så här. Och ett antagande man gör då är att om de vill kommunicera med oss så har de liksom en laser riktad mot oss hela tiden. Men vi vet ju inte att det är så. De kanske liksom skickar lasern till planet efter planet efter planet. Och det där skulle vi ha kunnat missa. Så nu försöker man bygga en ny typ av teleskop där man håller koll. Man söker efter laserpulser över hela himlen hela tiden. Och då skulle vi kunna upptäcka laserpulser som vi har missat helt hittills.
Just det. Men skulle vi kunna rikta våra laserpulser tillräckligt effektivt mot andra exoplaneter?
Ja, om vi ville. Så den här lasern som man tänker sig ska kunna driva segel till Alpha Centauri, den går att upptäcka väldigt långt bort i Vintergatan.
Ja. Så laser är detekterbart helt enkelt?
Ja, det är det. Ja.
Är det några aspekter av det här med liv i universum som du tycker att vi har missat under det här samtalet?
Så många tror att ja, men eftersom vi existerar här, betyder inte det att sannolikheten för liv är väldigt hög? Att man på något sätt kan använda vår existens för att argumentera för att sannolikheten är hög? Mm. Och det kan man tyvärr inte. Och skälet till det är att om man tänker sig två olika scenarion, säg att du har 1 miljard jordlika planeter och sen uppstår intelligent liv på en av dem, och där uppstår jag och jag ropar hej och säger här finns jag, och så jag observerar min egen existens och försöker dra slutsatser av det. Så det är scenario 1. Scenario 2 är att du har 1 miljard planeter och alla har liv på sig, och då uppstår jag på en av dem där och ropar hej och noterar min egen existens. Så min observation är densamma i de där två fallen. Jag märker att jag finns till på en planet med mycket liv och försöker dra slutsatser om de andra utifrån det. Och det blir ju fel, för att observationen är de samma i de två fallen, men i ett fall är sannolikheten för liv extremt hög och i den andra jätteliten. Så jag kan inte använda min egen existens för att argumentera om förekomsten av liv på andra platser i universum särskilt enkelt.
Den här podden heter Allt vill att veta. Har du något ämne förutom astronomi eller astrofysik som du skulle vilja veta mer om?
Ja, för en sådär 10-15 år sedan så hörde man mycket i media om något som kallas för Korenhjälmen, eller Gudshjälmen. Så det är en hjälm som lägger ett magnetfält över tinningsloben och som vi påstås då skulle kunna framkalla religiösa upplevelser, utomkroppliga upplevelser och sådana saker. Och sen tror jag att det där har fallit i vanrykte. Jag tror att det var en grupp i Uppsala som försökte reproducera det där resultatet och misslyckades. Det vore roligt att veta liksom vad status för det där forskningsfältet är. Att liksom på en teknologisk väg kunna ge en religiös upplevelse till exempel.
Det låter ju väldigt spännande och nischat, men det är möjligt att det blir ett avsnitt i framtiden. Erik Zachrisson, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
Ja, tack själv.
Erik Zachrisson om liv i rymden. Om du hade hoppats på att få svar på om det finns liv där ute så kanske du blev lite besviken. Men med tanke på vilka enorma satsningar som görs just nu inom astronomin så kanske vi om inte allt för lång tid kommit närmare gåtans lösning. Vill du lyssna på mer om astronomi så kan jag rekommendera avsnitt 32 med Marie Rådbo om rymden generellt och avsnitt 118 med Bengt Gustafsson om svarta hål och gravitationsvågor med mera. Vi som gör den här podden, som inte riktigt vet om någon lyssnar på utanför jorden, heter Fritte Fritzson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.